Vi ska ta oss till Efesierbrevet och titta på verserna, kapitel 2, verserna 17 till 22. I den här texten så ska vi se på det heliga templet som Gud bygger. Och vi frågar oss, vi tänker på kyrkobyggnader. Hur ska en kyrkobyggnad se ut? Vad ska den vara gjord av? Vilket material ska den vara gjord av? Hur ska den utformas? Vad ska den ha för grund? Vad ska den ha? Hur ska stolparna se ut? Hur ska pelarna se ut? Ska den ha trappor? Ska den ha kyrktorn? Ska den ha kyrkklockor? Nu ska vi se på i den här texten. Hur ska en församlingskyrkobyggnad se ut? Jag ska läsa från den här texten hur Gud bygger församlingen, templet, den heliga byggnaden, och anpassa våra tankar efter det. För att få sammanhang, för att få repetition, så läser jag från vers 11 och resten av kapitlet ut. Efesierbrevet 2 och 11 till 22 alltså ska jag läsa. Paulus skriver: kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som görs på kroppen av människohand. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med dess löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen, i sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess förbund och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. Och här vårt stycke för idag. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Därför är vi inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren, och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Jag ska bara gå igenom de första tre verserna 17-19 snabbt, för de här upprepar Paulus vad han har sagt tidigare. Så det blir repetition. Vi får lite repetition också av vad vi har sett på innan. Paulus säger där i vers 17, han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Förra gången så såg vi att det här ordet för frid, som har översatts till frid på svenska, egentligen betyder fred, i motsats till krig, fiendskap. Inte en känsla av lugn och ro, utan fred från fiendskap, från krig. Här står det i vers 17. I vers 14 står det att han är vår fred. Jesus Kristus är vår fred. Och här i vers 17 står det att han har förkunnat fred till de som var nära och långt borta. Herren Jesus kom och förkunnade. Det här ordet för förkunnade är också evangeliserade. Han predikade evangeliet om fred för er. Jesus kom i köttet till sitt eget, till judarnas folk, och förkunnade för dem. Och de tog inte emot honom. Men hela hans jordiska verksamhet där han förkunnade, så riktade han sig mot judarna. Mot de förlorade ur Israels hus, de förlorade fåren ur Israels hus. Tiden var inte ännu inne för att förkunna för hedningarna, de utvalda bland icke-judiska folk. Men han förkunnade senare genom apostlarna. Han sände ut sina apostlar till hedningarna för att predika för dem. Här citerar också Paulus Jesaja 57 och 19, där det står samma sak. Frid, eller fred för dem som är fjärran, och fred för dem som är nära, säger Herren. De som är fjärran är alltså inte de nära, hedning eller Israels folk som var nära, närstående i Israels land. Utan de som var fjärran var hedningarna, icke-judarna, icke-medborgarna i Israels folk. Så han skriver, som vi kommer ihåg i 11-12, kom ihåg. Han påminner dem om deras gamla liv, han talar om deras synd, deras dödhet i synden. Och använder den här illustrationen, och det här är fortfarande en del av illustrationen av vad Gud har gjort med dem. Deras gamla liv i synden, och värre än så, eller de var födda som hedningar, de kallades förhud av de som kallas oomskurna. De var utan Kristus, de var utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbundet med deras löfte. Utan hopp och utan Gud i världen. Och vers 13, men nu så, i dens moder Jesus, har ni som en gång i tiden var fjärran blivit nära. De var i detta andliga utanförskap, de var exkluderade ur Guds folk, men har nu har dessa främlingar, de som var långt borta, förkunnats frid för och inkluderats i Guds folk. Detta sker genom honom, genom han som är vår fred, Jesus Kristus, genom att han avlägsnade fiendskapen och stiftade fred. Vers 18, eftersom vi genom honom har tillträde, de båda i en ande hos Fadern. Så Jesus är våran fred, det är endast Jesus som är våran fred. Genom honom så har människor försonats med varandra, hedningar, folkslag, judar, olika etniciteter som låg i fiendskap med varandra, som hatade varandra, har försonats. Det har stiftats fred mellan dem i församlingen genom blodet på hans kors. De två fienderna, Gud och människa, har blivit försonad. Fiendskapen har blivit dödad genom att han offrade sig själv, genom att han dog på korset. Han offrade sin mänskliga kropp, dog, tog straffet för synden på korset, upphävde lagens förbannelse, tog bort fiendskapen. Och nu har vi kommit nära genom Kristi blod, vers 13. Så både människa och människa, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen, i sin kropp, och genom honom har vi tillträde hos Fadern. Vers 16, så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. De har nu tillträde inte bara att vara tillsammans med varandra som människor i församlingen, utan också tillträde direkt att komma och nalkas Gud och ha evigt liv, att känna Gud, Fadern, den enda sanna guden. Detta har de i en och samma ande, en enda ande, den helige ande. Jag läser först i vers 15 om att han har gjort dem båda till en enda ny människa. De två grupperna, judar och icke-judar, har nu förenats till att bli en enda människa, Kristi kropp. Och precis som de två blev en människa, så har de också en och samma ande, den helige ande. Och det är genom honom som de nu kan nalkas Gud, genom anden. Judarna hade många ritualer och offer och ceremonier för att nalkas Gud i Gamla testamentet. Men nu sker det för alla, inte bara judar, utan alla som är troende kristna kan nu nalkas Gud, inte genom offer och ritualer, utan genom den helige ande. De som var uteslutna, de exkluderade, har blivit inkluderade. Och så kommer han till ordet i vers 19. Alltså, araon. Alltså, vad betyder allt detta som han nu sagt? Här kommer implikationen av det som har sagts i verserna 11-18. Alltså, är ni inte längre främlingar och närboende, utan ni är medborgare tillsammans med de heliga och Guds hushållsmedlemmar. Detta är följden man har redan sagt det tidigare. Ni har kommit in. Ni som var långt borta har kommit nära, och nu är ni medborgare tillsammans med de heliga och Guds hushållsmedlemmar. Det här orden främlingar och gäster, eller främlingar och närboende, talar just om de som var i Israel på Gamla testamentets lagens tid. De var oomskurna, de var uteslutna ur det fullödiga medborgarskapet i Israel. Det fanns dels gäster som var där på besök, turister alltså. De var bara där tillfälligt på besök, men de hade inte del i landets goda. De var bara där på besök, de fick titta på sevärdheterna, se på vad judarna gjorde, hur de levde. Förhoppningsvis lära sig ett och annat. Det fanns turister eller gäster, sen fanns det främlingar. Främlingen som lagen talar om, det var invandrarna i landet, som israeliterna skulle behandla väl, ta väl hand om. De här främlingarna skulle anpassa sina seder efter var de bodde. De fick inte helt och fullt heller samma medborgarskap, samma förmåner och välsignelser som judarna, som Guds eget folk. Men de fick bo där som främlingar, ta en viss del av det, smaka lite av det, se lite av det, och var också skyldiga att hålla vissa av lagarna. Eller de var skyldiga förstås att hålla landets lagar. De skulle också iaktta sabbatsbudet till exempel, och sådana saker. Så det var främlingarna, eller gästerna och främlingarna. Men nu säger han, nu är det inte längre så här med er. Det är inte längre så här att ni som inte är judar och ser är, befinner er, antingen bor i Israel, de här personerna bodde i Efesos, men nu är ni inte längre sådana främlingar och gäster gentemot Guds folk, utan ni är medborgare i Guds folk. Ni är medborgare tillsammans med de heliga, precis som alla andra heliga, precis som det heliga israelitiska folket. De heliga i Jerusalem talas det om, vilket är församlingen i Jerusalem, judarna. Så här kanske Paulus syftar på dem, ni är medborgare tillsammans med de heliga, även om ni också är heliga. Ni är lika fullvärdiga medborgare som de som bor i Jerusalem och är judar och är troende, om ni också är troende kristna. Ni är del av Guds folk lika mycket. Ni är inte andra klassens medborgare längre. Ni är medborgare i nationen, i Guds folk. Både den jordiska församlingen och den himmelska församlingen. Ni har vårt medborgarskap i himlen, där vi väntar Herren Jesus. Och bättre än så, inte bara att de är medborgare i ett visst folk eller land, utan de är också Guds familjemedlemmar, medlemmar i hushållet, som det står bokstavligen. Ännu närmare än så alltså, ännu intimare. Det är inte fråga om undersåte och kung eller stat och medborgare. Det är hushåll. Relationen är en fader och hans barn. Barn till sin fader. De är adopterade in i Guds familj, som vi läser om i kapitel 1. Han har förutbestämt oss till att bli hans barn. I vers 5, 1 och 5. Genom Jesus Kristus. Så, de adopterade. Och sen talar det här om det heliga templet. Nästa följande tre verser som vi ska titta lite närmare på. Det heliga templet. Det var så att Israel, Guds folk i gamla testamentet, de hade nationen, landet som sagt, de var ett exklusivt Guds folk. De hade sin nation, sitt land. De hade sina lagar, sina ritualer, sina ceremonier som också var deras säregenhet. Det var sett, det har Jesus upphävt genom korset. De här ceremonilagarna. Sen har de också föreskrivit tabernaklet i lagen. Så, och senare byggde de ett tempel också där de gjorde de här sakerna. Det var tabernaklet som Gud hade beskrivit. Hur de skulle bygga det, hur det skulle se ut. Vad det skulle vara gjort av. Vad de skulle ha där inne. Med alla de olika offer. Altare, brännofferaltare. Fat, reningsfat, bad, och så läggs det in det allra heligaste dit bara prästen fick gå in. Så såg det ut i gamla testamentet, men här talar Paulus nu om ett annat tempel. Först talar han om tempelbygget, grunden till det här templet, som också är beskrivet i gamla testamentet, hur templet skulle byggas, som sagt, hur grunden skulle läggas, pelarna, stenarna eller tabernaklet. Och här talar han om tempelbygget som Gud bygger. Vers 20, ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Grunden till det här bygget är apostlarna och profeterna. Den här grunden är lagd. Den är färdig. Det är färdigt. Vi läser likadant i Uppenbarelseboken 21 och 14. Där också beskrivs det nya Jerusalem. Och intressant nog så talar vi där om grundstenarna för det nya Jerusalem. Stadsmuren hade 12 grundstenar och på den stod de 12 namnen på Lammets 12 apostlar. Så apostlarna är grunden för församlingen, både här på marken och senare som vi läser om i Uppenbarelseboken 21 och 14. Apostlarna och profeterna. Här talar han talar om, antingen kan man se det som att han talar om gamla och nya testamentet. Gamla testamentet hade profeterna som talade Guds ord. Deras ord skrevs ner och blev gamla testamentet. Och sedan apostlarna i nya testamentet talade Guds ord, skrev ner det och det blev nya testamentet. Och det är färdigt. Andra tolkar det som att apostlarna och profeterna talar om apostlarna, talar om Nya testamentet som är grunden för församlingen. Inte som att Gamla testamentet är borta och irrelevant, men att Paulus här syftar på apostlarna som på ett sätt också var profeter då de talade inspirerat Guds ord och skrev ner det. Det handlar inte om profeter som fortsätter existera genom församlingens tidsålder eller att apostlar fortfarande finns i församlingen efter de 12 apostlarna, utan han talar om det, den grunden som är lagd, den är färdig. Och på den grunden byggs det på. Och den grunden är inte heller apostlarna som människor, utan deras lära. Igen, apostlarna i Nya testamentet som motsvarar Gamla testamentet, profeter. De talade Guds uppenbarelse som nu är Bibeln. Och den här uppenbarelsen, den här läran är grunden för församlingen. Det är Guds egen uppenbarelse, det är inte människor. Det är inte Petrus och hans, som de kallar hans efterträdare, påven. De många olika påvarna, det är inte de som är grunden för församlingen, utan det är den lära som apostlarna, inspirerade av Gud, förkunnade. Och den lära som nu är färdig, nedskriven, fast nedsatt som en grund i den heliga skriften som vi har framför oss. Och sen säger han, Kristus är hörnstenen här. I den här grunden är Kristus hörnstenen. Hörnstenen. En hörnsten är, man har en husgrund, men man börjar att lägga ner en stor, antingen eller man lägger ner en stor sten i ena hörnet där man ska börja bygga, och från det hörnet så bygger man grunden. Så den här stenen rätar ut vinkeln i hörnet så att man får vinklarna från den stenen och bygger utifrån det, så man får rätt vinklar på bygget. Det är hörnstenen som allt refererar till. Det är den man går som utgångspunkt när man bygger grunden och sen resten av huset. Och Kristus är den här hörnstenen. Det är alltså Kristus som är början, Kristus som allting börjar i. Det är han som är den viktigaste delen av grunden. Så grunden är lagd, den är färdig. Grunden är färdig och lagd och på den byggs det på. Vers 21. Kristus är hörnstenen och i honom fogas hela byggnaden samman. Så hörnstenen ligger där och så byggs det en grund på stenar utifrån honom, utifrån Kristus. Den byggs samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Alltså stenar sammanfogas, läggs som en grund. Och de här stenarna är folk, människor, personer, individer. Som vi också ser nedan där det står ny byggs ihop i vers 22. I honom byggs ni ihop. Första Petrus 2:5 talar också om det här. Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Så när det här bygget består av olika delar. En annan liknelse som vi också är bekant är en kropp med många kroppsdelar. Kristi kropp som består av många lemmar som är medlemmarna i församlingen. Och här Guds heliga tempel som byggs upp av heliga stenar som är medlemmarna, församlingens individer. Och apostlarna i grunden. Också andra saker nämns. De heliga stenarna, det nämns pelarna som de som var pastorer i församlingen i Jerusalem, eller lärare. Petrus var en av dem, Jakob var en av dem, Herrens bror, som kallades att de var pelarna i församlingen i Jerusalem. Så det används lite olika byggnadsliknelser också för församlingsbyggnaden. Resultatet blir i alla fall, det byggs på. Det här bygget blir ett heligt tempel i Herren. Och templet är platsen för dyrkan, för tillbedjan. Det var dit som judarna gick på Gamla testamentets tid. De gick till templet för att tillbe. Hedningar fick inte komma in hela vägen in. Det såg vi också. Det fanns en skiljemur som skilde så att inte hedningarna fick komma in. Judarna fick komma en viss del in i templet. Men det var sedan bara prästerna som fick gå in längst in. Och överste prästen fick gå in allra längst in. Men nu så talar han om församlingens tempel. Där Gud bor. Han bor inte i den stenbyggnaden. Utan han bor i sitt eget folk. I det heliga templet som är hans folk. Det är där som han bor i vers 22. Den templet byggs och Gud bor i det templet, den boende. Vers 22. Nu blir sammanbyggda. Här går han till att förtydliga att det här är de här stenarna som byggs på och sammanfogas. Det är ni individer. Och ni blir en boning åt Gud genom anden. Guds boning, Guds permanenta residens där Gud bor permanent, vilket är i sitt folk. Genom anden, det är genom den helige ande som Gud bor i sitt folk. Han bor ibland oss, han bor i oss. Församlingen är ett tempel åt den helige ande, både som kollektiv men också individuellt. Så läser vi om att våra dina och mina kroppar, vi som är kristna, är var och ett tempel åt den helige ande. Så vi läser i första Korinthierbrevet 3:16. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Och vidare i första Korinthierbrevet 6:19. Där han säger tydligt att det här är individuella kroppar. Varje enskild kropp. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Så individuella kristna, våra kroppar är tempel åt den helige ande, för den helige ande bor i oss. Han bor inne i våra kroppar, i oss. Men också som ett kollektiv i församlingen, det här stora bygget, där vi alla är som stenar i templet, så bor han i oss också. Och här ska Gud bo. Vi ser alltså att det är Gud som bygger sitt eget tempel för att bo i det. Och det templet är inte ett fysiskt stentempel byggnad, utan folk, hans folk, människor. Kung Salomo, det var han som byggde templet. Han ville bygga templet till Guds ära. Egentligen från början skulle det bara vara ett tabernakel. Det är det som det står i lagen. Det ska vara ett tabernakel, men för att ära Gud, för att hedra Gud, så tänkte kung Salomo att han skulle använda alla sina rikedomar och resurser och sin vishet, sin talang och människors talang, för att uppresa ett mäktigt och fint tempel till Guds ära. Men sanningen är den att det är Gud själv som bygger sitt tempel till sin egen ära. Lägg märke till att det står i passivum, ni byggs, ni sammanfogas, inte ni bygger er, ni bygger ihop er, ni sammanfogar er. Det sker med er, det är passivt. Ni byggs, ni sammanfogas. Det är Gud själv som bygger på. Det är Gud själv som sammanfogar, bygger samman, bygger upp sitt tempel, församlingen. Som består av individer som han frälser, som han adopterar in i familjen. Och det här är ju Paulus hela poäng är. Det är Gud som frälser syndare, för dem in i församlingen av nåd genom tron, inte av dem själva. Det är Guds verk. Guds verk är ni. Så detta är bilden Paulus gör igen. Det här templet som byggs, där ni är stenarna, det är Gud som bygger det. Ni är Guds verk, inte av er själva. Ni har inte gjort någonting för att förtjäna det. Det sker helt genom den helige ande. Inte genom någon människas styrka eller kraft, utan genom min ande, säger Herren. Det är Gud som bygger det. Gud bygger templet. Det är många som har, många församlingsföreståndare och pastorer och stora ledare som har sin vision för hur de ska bygga Guds församling, som de säger. De har sin världsliga visdom för hur de tycker att Guds hus ska byggas. Eller hur organisationen ska organiseras. Det handlar om människors tankar och visioner och världsliga sådana som följer världsliga affärsmodeller, världsliga organisationsmodeller. När det är genom Guds ande, inte genom människan. Och Paulus upprepar just detta flera gånger, genom anden. Det sker genom anden. För att komma påminna dem om att mänskliga ansträngningar, mänskliga visioner, mänsklig visdom kan inte göra det. De är lönlösa om det inte sker genom Guds andes verk, om inte Guds ande är där. Det andliga bygget som Gud bygger är det viktiga. Det är det överlägsna mot alla judiska tempel, kristna byggnader, kyrkobyggnader. Och vi kristna är inte bara medborgare i ett land, i ett folk. Vi är inte bara hushållsmedlemmar. Utan vi är själva byggnaden. Vi är själva huset. I Kristus. Före jordens grund blev lagd hade Gud bestämt att bygga sin församling, att bygga sitt tempel åt sig själv till sin egen ära, då han utvalde er i Kristus, de som skulle komma till tro, de som skulle adopteras till hans barn, tas upp som hans barn in i hans familj, bli återlösta, försonade och frälsta. Han var utsedd före världens skapelse, innan jordens grund blev lagd. Det är i Kristus som detta sker, som han bygger detta. Det är endast i och genom tron på honom och hans försoningsverk som han är del av det här bygget. Och det är ett verk som Gud gör, att man kommer till tro på detta, att höra om detta. Det står att han har predikat evangeliet om fred. Han har förkunnat fred. Det är inte ens människor med sin egen kraft, med sin egen vishet, som har förkunnat evangeliet för de utvalda. När du hörde evangeliet så var det inte först och främst för att en människa berättade det för dig. Till det yttre var det så, men det var Herren Jesus Kristus själv som predikade evangeliet för dig. Och den helige ande som verkade i ditt hjärta så att du tog emot det i tro. Det är fadern som utväljer. Han bygger templet. Det är Jesus som dör för sitt folk. Det är också han som förkunnar evangeliet för dem så att de blir del av templet. Det är helt ett Guds verk. Hans försoningsverk, evangeliet, genom vilket man får fred med Gud, från att vara hans fiende till att få fred. Det är han som är hörnsteden igen. Allt sker utifrån honom. Han är utgångspunkten. Av honom, för honom och till honom är allting. Han är hörnstenen, det läser vi om i Gamla testamentet. Där Gud säger, se, därför säger Herren Gud så, se, jag har lagt en grundsten i Sion. En prövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval, och den som tror på den behöver inte fly. Det är genom tro på den här hörnstenen som man kommer in, som man blir frälst. Han är också templet. Jesus är templet. Det läser vi om i Johannes 2:19. Jesus talar, riv ner det här templet så ska jag resa upp det på 3 dagar. Och judarna sa, i 46 år har man byggt på det här templet och nu ska du resa upp det på 3 dagar. Men templet, han talade om var hans kropp. Han talade om sin egen kropp som är templet. Och vi är delar i hans kropp, församlingen som är templet. Det är Kristus som bygger sin församling. Matteus 16:18. Han bygger församlingen. Så Gud bygger församlingen. Och vi är delar. Vi är stenarna. Grunden är lagd och färdig. Och han bor i oss. I sin församling. Och vi som är hans medborgare. Hans folk. Hans hushållsmedlemmar, hans barn, har direkt tillträde till Gud i detta tempel. Det är inte längre olika samhällsklasser eller folkslag eller medborgarklasser som får gå in i templet och ha tillträde in i det allra heligaste, utan var och en har vi samma intima tillträde in i det allra heligaste till Gud i detta tempel som är oss själva, som han bor i. Man har stark vördnad för heliga byggnader och föremål. Både i Gamla testamentet hade de sin gammaltestamentliga vördnad för byggnaden, templet, tabernaklet. Och genom alla tider så har man haft heliga platser, heliga helgedomar, skrin, kyrkobyggnader, ståtliga och mäktiga katedraler, reliker och föremål, andra religioners byggnader, deras ståtliga moskéer och buddhisttempel och allt annat som finns som människor kan bygga med människohand som de tycker är fint. Och man vördar dessa och tror att de är heliga och bara vissa får gå in. Så är det inte här. Alla dessa kyrkobyggnader . En ganska radikal sanning är detta. Svårsmält för många. Men det finns inte en enda kyrkobyggnad i hela Bibeln. I Nya testamentet står det ingenstans om en kyrkbyggnad så som vi tänker på dem idag, så som vi ser dem idag. Det betyder inte att det är fel att ha en byggnad att samlas i, inte det jag menar, men det finns inte en enda föreskrift om hur en kyrkobyggnad ska se ut, hur den ska byggas, hur arkitekturen ska se ut. Det finns inte en enda beskrivning av katedraler med deras glasfönster, färgade glasfönster och statyer och pelare. Och det finns inte en enda beskrivning i Bibeln av hur de ska se ut. Eller hur de ser ut. Istället är det så här att byggnaden är endast samlingsplatsen där Guds sanna tempel, församlingen, samlas för att tillbe honom. Det behövs ingen byggnad som hjälpmedel för att tillbe, som är helig i sig själv eller som lägger till någonting till våran dyrkan. I oss själva som församling är vi hans tempel. Det enda hjälpmedlet är den helige ande som bor i oss. Vi är inte beroende av kyrkor och deras ikoner, byggnader, klockor, ljusstakar, tavlor, krucifix. Allt detta som man säger, det här ska inspirera tillbedjan. Helt fel. Helt fel. Står ingenstans i Bibeln. Istället så blir det en avgudadyrkan. För du fokuserar dig på yttre ting istället för anden. Så kyrkan är församlingen. Det enda stället där ordet kyrka kommer med i Bibeln är i grekiska Bibeln. Kyriakos, alltså någonting som tillhör Herren. Det är där som ordet kyrka kommer ifrån. Så jag tror det enda stället är när det är nattvard. Vi ska fira Herrens nattvard, så står det Kyriakos apodeipnon. Alltså den härliga nattvarden, Herrens kvällsmat. Kyrka betyder någonting som tillhör Herren, helt enkelt. Och det är hans församling, folket, Inte byggnaden, inte organisationen, inte föreningen. Jag upprepar 1 Petrus 2 och 5. Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Församlingen växer till genom dels genom tilläggandet av nya stenar, genom att evangeliet predikas, genom att Gud predikar, Jesus predikar, genom att den helige ande föder människor på nytt och lägger till dem, till lärjungaskarans antal, till församlingen. Så växer församlingen och byggs på, och det läggs till nya levande stenar. Den byggs på genom att de kristna som redan är där också uppbyggs, växer till, sammanfogas. Det går inte att vara kristen för sig själv och säga att man är, jag är del i den stora världsvida församlingen, men inte del av någon lokal församling. Det där stämmer inte. Varje kristen måste sammanfogas till de andra stenarna, vilket sker genom att läggas in i den lokala församlingen, vilket sker genom att man förbinder sig med varandra som församling. Gamla baptistbekännelsen säger att en församling är en lokal gemenskap av kristna som har ingått förbund med varandra, att ha offentlig gudstjänst, fira nattvard, uträtta dop. Om du är kristen så måste du på något sätt ansluta dig till en lokal församling. En del kan invända mot att uttrycket att ingå förbund med andra, men du måste vara med i en lokal församling, ha gemenskap med andra kristna. Det går inte att vara ensam varg. Det går inte att, medans Gud bygger sitt tempel och sammanfogar alla stenar, så finns det inte någon sten eller stenar som ligger utspridda, som ska ligga utspridda och inte sammanfogas i byggnaden. Gud ser till att allt material används. Gud fullbordar sitt verk som han påbörjar. Kristna ska inte överge sammankomsterna, utan uppmuntra varandra, tillbe Herren tillsammans. Då är vi ett heligt tempel för honom. Uppbygga varandra. Det intressanta här med ordet för att byggas på, byggas ihop i vers 22, kan, det är samma form i både imperativ och passivum. Det skulle kunna vara imperativ, ni ska byggas på, en befallning. Bibeln uppmanar i alla fall, Nya testamentet uppmanar kristna att uppbygga varandra. Och så här krävs det att du faktiskt är del av en lokal församling för att kunna uppbygga andra kristna, för att kunna vara till välsignelse, ta del av deras uppbyggelse och välsignelse. Uppbyggelsen sker inte bara genom att lyssna på predikan, utan när vi talar med varandra, när vi umgås med varandra, när vi talar om Gud, talar om Bibeln. Sådana frågor, så uppbygger vi varandra. Och som individuella kristna så har vi alla direkt tillgång till Fadern. Vi är ett heligt prästerskap, säger Petrus, som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Vi är prästerna, vi är heliga präster. De här andliga offren vi ska bära fram. Hebreerbrevet 4:16 säger också: låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna hjälp i rätt tid, finna nåd i rätt tid. Vi som är hans präster ska bära fram våra offer genom gemenskap med honom, genom bön till honom som individer. Vi har tillträde, var och en av oss, in i det allra heligaste i bönen. Som sagt, det är inga samhällsklasser. Det är inte pastorn eller en präst eller en påve eller någon som har ett visst mer nära förhållande till Gud. Ingen hierarki, ingen tempelordning för tempelstyret som hierarki betyder, utan alla är lika. Det är inga samhällsklasser eller hierarkier eller etniciteter. Vi har illustrationen från den samaritiska kvinnan Jesus träffar i Johannes 4. Han går för att dricka vatten vid en brunn och ber en samaritisk kvinna att ge honom vatten. Hon svarar till honom: hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås ju inte med samarierna. Det här var den här tiden, när tiden före då judarna var ett speciellt folk som inte umgicks med andra folk eller halvfolk som samarierna var. Men Jesus gick fram till henne ändå. Och sen pratade de lite och så frågade de vidare: våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Alltså templet där judarna tillbad, det var platsen där man skulle tillbe. Men Jesus svarar: tro mig kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Tiden kommer, och tiden är redan här, och nu är den här. Det är inte i ett speciellt tempel man ska, som är fysiskt, på en fysisk plats dit man måste gå för att tillbe Gud, Fadern. Utan i ande och sanning, eftersom Gud är ande. Gud bryr sig inte om de yttre byggnaderna eller ritualerna. Om du inte har ande, om du inte har sanning, så betyder det ingenting. Och det betyder ingenting om du har ande och sanning heller. Du kan och ska, måste tillbe i ande och sanning eftersom Gud är ande. Ingen speciell plats. Och vi har samma tillträde nu som judarna och prästerna hade. Och ännu bättre än så. Vi har samma tillträde som barn har till sin egen fader. Man behöver inte dyrka i Jerusalem. Man behöver inte dyrka i en byggnad. Man kommer till Gud i Kristus genom anden. Som kristna bör vi tänka på vilken förmån vi har och ta vara på den. Inte se bönen som en arbetsuppgift vi måste göra varje dag som är jobbig och svår och tråkig och långdragen eller kort eller en ramsa. Det måste ske i ande och sanning. måste åtnjuta förmånen, ta del av förmånen, ta vara på förmånen. Syndare har ingen rätt att nalkas Fadern. Vi har alla syndat. Vi har kommit till tro. Vi har fått rätt att nalkas honom endast genom Kristi blod. Genom tron på honom och hans offerdöd. Så har vi fått rätt. Vi har fått hans ande att komma inför honom. Det är inga heliga platser eller byggnader som man kan besöka för att man ska komma till Gud, Fadern. Vi har inga frälsningsböner eller andra ritualer som man måste göra för att få komma till Fadern. En botfärdig syndare behöver inte gå igenom en präst eller en predikant. Behöver endast gå till överste prästen själv, Jesus Kristus, och förtrösta på honom och bli frälst. Om du inte är frälst, om du inte är del av Guds hushåll, Guds familj, du har ingen rätt att nalkas honom. Att befinna dig i den här byggnaden hjälper dig ingenting. Att sitta hemma och titta på internet hjälper inget om du inte heller tror på budskapet. Det är en lycka att få bo i Guds hus. Inte att fysiskt bo i en fysisk byggnad, utan att bo hos Gud. Vara del i hans familj. Vara i hans närvaro nu och för evigt. Och det är nu som Jesus förkunnar det här glädjebudet om fred för dig, du som är fiende med Gud. Du som har syndat mot honom, begått fientliga handlingar mot honom. Nu hör du budskapet om fred. Att du kan få försoning och förlåtelse för dina synder. Du kan få benådning. Fiendskapen mellan dig och Gud kan avlägsnas genom att han tog det straffet på sig och har försonat, gjort försoning, så att var och en som förtröstar på honom behöver inte gå evigt förlorad, utan kommer att ha evigt liv. Just nu som du lyssnar så är det Jesus som förkunnar glädjebudet för dig. Vi läser i Andra Korinthierbrevet 5:17 och framåt. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras synder, deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli Guds rättfärdighet. Detta är glädjebudet. Och varje gång det förkunnas så är det Gud som vädjar genom oss. Det är Jesus själv, Kristus, som vädjar genom oss. Genom den som förkunnar. Han låter dig vara här. Han låter dig höra nu. Han har satt dig här för att du ska höra det. Och nu vädjar han till dig. Han vädjar. Det är färdigt. Försoningen är klar. Var och en som vill må komma. Och må ni komma. lyssna till det här glädjebudet om fred. Omvänd er från era synder och förtrösta på Herren Jesus. Så blir ni också inbyggda i templet, i det heliga templet, i församlingen. Frälsta från alla era synder, födda till nytt liv och rättfärdighet. Låt oss avsluta med en bön. Herre Gud, vi kommer inför dig och tackar dig, Herre, för orden vi hört. Tackar dig för ditt ord. Tackar dig för verket som du har gjort, att du har frälst oss. Vi är ditt verk och du bygger oss som ett tempel till din egen ära. Vi är här som bilder av din stora och härliga nåd genom Jesus Kristus. Och vi har gått från fiendskap till fred, från syndare till rättfärdiga. Vi har tagit upp som vi som var djävulens barn har blivit adopterade till att bli dina barn. Vi som var utanför medborgarskapet, nu är vi medborgare. Allt detta har du gjort för att visa din stora nåd och godhet. Och nu, här kommer vi inför dig som dina barn i ande och sanning och tillber dig och tackar dig för allt det du gjort och ber dig, Gud, fortsätt bygga din församling, fortsätt bygga på, foga till, lägg till folk till ditt folk. Vi ber detta i Jesu namn. Amen.